Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl. Ha, då är det krimtorsdag igen.
Som jag har längtat efter denna dag.
Ja, jag med.
Men det är härligt.
Hotellet Gula madrassen. Nu pratar vi i mun.
Det
börjar skitbra. Jag bara ser hur det rör sig i ditt ansikte. Hon sa något. Vad sa du, Anna?
Jag har längtat efter den här dagen.
Varför då?
Ja, men vi ska ju prata om en miljö som alla som har varit verksam inom polisen kan relatera till på ett eller annat sätt. Och många som inte har varit verksamma inom polisen också. Berätta.
Ja, fast de bör ju skärpa sig om de kan relatera. Vi ska prata om arresten.
Ja. Also known as...
knutpunkten av det polisiära verksamhetens all galenskap.
Knutpunkten, säger du.
Eller knutpunkten.
Nej, men alltså, ja. Det är ju en central plats för en stor del av vår verksamhet.
Mm.
Så är det ju. Det är ju ingen miljö som man uppmuntrar på något sätt till att vistas i. Den är inte superhärlig. Det kan man inte säga.
Nej, den är väl lite mer spartansk än andra faciliteter.
En andra hotell, så att säga.
Ja, en andra hotell. Vi kanske redan här ska särskilja den från, för folk säger att jag var för full i helgen, jag åkte in på häktet.
Ja.
Ja. Det gjorde de inte.
Eller jag blev arresterad.
Jag blev arresterad. Omhändergripen.
Ja.
Nej, arresten är ju alltså första instansen. Om man ska frihetsberövas och man inte ska vara på någon annan institution. Man kan ju vara frihetsberövad även i vårdsammanhang. Men om man ska till polisstationen och ska sitta inlåst, då är det arresten man hamnar i. Mm. Till en början.
Mm.
Tills man blir anhållen och häktad. Då får man fladdra vidare.
Ja. Men det är inte bara om man ska frihetsberövas, alltså med anledning av brott, som man hamnar där.
Nej.
Man kan ju faktiskt hamna där på grund av att man behöver lite... vad ska vi säga? Tak över huvud / tillsyn och någon form av omvårdnad.
Ja.
Ety man är under rus.
Ja, ety. Ety.
Ja. Ja, men du förstår.
Ja, jag hör att du pratar om lobb.
Jag pratar lobb, ja.
Mm.
Precis.
Ska vi börja i lobbvärlden, för det tror jag är mest allmänt känt, att bli lobbad. Vad betyder det egentligen, Anna?
Ja, men det betyder att man blir omhändertagen på grund av berusning, för att man inte är kapabel att ta hand om sig själv, helt enkelt. Eller utgör en fara för sig själv.
Mm. Och ibland är det ju jättemycket lobbar. Vi kan tänka löningsfredag, vi kan tänka power meet.
Ja, men alltså, ja, och jag bara,
julbord.
Här, ja, exakt.
När det kommer in 10 pers.
Bröllop till och med.
Chefen och receptionisten sitter i varsin cell.
Ja. Ja, men till och med bröllop. Jag har alltså lobbat en brudgum en gång. Det kändes ju så där.
Alltså, vad deppigt.
Vakna upp.
Bröllopsnatten på en gul galonmadrass. Jojo.
Tackar, tackar. Nej, men alltså, det är ju deppigt. Det är ju inte, ja, det är ju inte det. Man vill ju inte ha liksom en brickfrukost i morgongåva, om man säger så. Nej.
Så är det ju.
Nej, men alltså, jag kan bara instämma i att liksom, berusning naturligtvis kan ske i så väldigt många olika miljöer och situationer. Så att, alltså, jag har ju till och med hämtat en kvinna en gång. Vi har ett dansställe i Örebro som heter Brunnsparken, och det är totalt så här, det är ett nyktert hak, så att säga. Det är liksom, men tilldrar sig
dansställe.
Folk.
Ja, pratar alltså, vi styrdans
nu? Ja, vi pratar styrdans.
Ja.
Och jag skulle tro att medelåldern ligger någonstans vid 77 eller något sånt där. Oh. Men så var det då en kvinna, hon hade ju liksom gått och små slirat där under kvällen.
Snuttat på sherryn.
Ja visst, en liten sherrybutelj i fickan. Ja. Men det blir jättemärkligt, man åker då till det här stället där det förväntas vara helt nyktert, och sen hittar man denna lilla dam där då. Alltså, vi kanske ska ta det direkt, att det är ju inte ett förstahandsalternativ att åka in i till arrest med en händertagen äldre kvinna för berusning. Men om man inte kan skicka hem och åka hem med den här personen, och det finns någon hemma som kan ta emot, då, ja, ibland är det enda alternativet.
Jag tänkte faktiskt försöka mig på ett litet pedagogiskt grepp.
Oj, vad spännande.
Denna podd. Nej, men det är så mycket som händer, alltså från att man kommer till arresten med en person, och sen allting som händer, det är väldigt uppstyrt vad som händer, det vet ju du.
Mm.
Så att jag tänkte att vi följer, ska vi kalla den här kvinnan som du precis har berättat om, ska vi kalla henne Gunnlög?
Ja, det gör vi, det tycker jag, det passar bra.
Och det du då säger, det är att du vill omhänderta henne enligt LOB. Och eftersom polisen använder sig av något som heter legalitetsprincipen, att man gör inte inskränkningar i folks friheter om det inte finns lagligt stöd för det.
Precis.
Det är väldigt ogodtyckligt. Ursäkta. Och då säger ju lobben att den som anträffas så berusad av alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel, att hon i det här fallet inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller annan, får omhändertas av polis.
Mm.
Det var precis det du gjorde då.
Mm. Precis.
Hon var för full för att ta hand om sig själv.
Ja, och då med tillägget att vi kunde inte köra hem henne, för det fanns ingen hemma som kunde liksom sörja för hennes tillsyn. Ibland kan man köra, i vissa delar av landet så finns det tillnyktringsenheter som kan vara ett alternativ. Och det gick inte heller i det här fallet. Så då fick det bli hem till lilla polishuset.
Mm. Då är liksom första paragrafen i LOB, då är alla rekvisiten täckta. Hon är för full för att ta sig själv. Vi ska säga väldigt noga att det inte är kriminaliserat att vara för full. Det här är inte ett brott.
Nej.
Det är nog frihetsberövad på grund av vård.
Ja, men exakt. Det där tycker jag är jätteviktigt att du lyfter faktiskt. Så att människor förstår att det här är en vårdåtgärd som man gör för att skydda individen egentligen. Så att det inte ska hända tokigheter.
Och ibland är det så att de olika lagarna vi har här i Sverige konkurrerar med varandra.
Mm.
Så om Gunnlög här hade begått ett brott också, så
inne
går
på dansk.
Ja. Man vet det, det kan gå vilt till.
Förargelseväckande beteende i,
ja, till
i
exempel.
En rumba. Ja.
Gunnlög och Clarence i en rumba.
Ja.
Ja. Nej, men det skulle komma till att rättegångsbalken går före LOB-lagstiftningen och lobben går före polislagen, om det nu skulle bli en ordningsstörning. Så då går brott går före vård och vård går före polislag.
Just det.
Mm. När du då omhändertar Gunnlög, då ska ju du enligt LOB 2, du ska beakta LOB 2, och den säger att vi ska inte orsaka Gunnlög större olägenhet än nödvändigt.
Mm.
Och det ska inte heller väcka onödig uppmärksamhet. Hur gör du detta omhändertagande, Anna?
Ja, men alltså, det här är ju lättare sagt än gjort. Det är ju inte alltid som de här människorna är i förstånd att förstå sitt eget bästa. Det är ju liksom själva fundamentet för att de ska bli omhändertagna.
Då hade problemet så att säga inte funnits, om hon hade förstånd.
Ja. Och det innebär ju att det är ju inte alla som är supersugna på att bli omhändertagna. Så är det ju. Men det är ju så att man försöker ju alltid naturligtvis göra det här med så stor hänsyn som möjligt till att det inte ska väcka någon olägenhet för den som drabbas.
Ja, och ibland kan det till exempel vara så att man möter dem väldigt, väldigt lättklädda.
Mm.
Eller de här som börjar slita av sig kläderna så fort man ska dit och försöka fånga dem. Och då är en sån här grej, då får man till exempel ta lilla filten och försöka sno in dem snabbt så att de inte vaknar upp dagen efter och undrar varför de stod nakna på stadens torg. Utan då får vi göra vad vi kan.
Ett annat typexempel är ju den här personen som går mellan bilar på en hårt trafikerad väg till exempel. Mm. Eller som man hittar i anslutning till ett järnvägsspår som bara skulle gena över för att ta sig hem. Alltså man kan ju verkligen hamna i trubbel i ett alkohol eller annat. Ja, på ett påverkat tillstånd helt enkelt.
Ja. Helt rätt. Sen så ska ju du också så snart det är möjligt underrätta Gunlög om varför hon är omhändertagen. Står också en paragraf.
Det är ju fiffigt.
Ja, och det är ibland så att man kan behöva göra det i omgångar.
Två gånger.
Ja. Varför jag och Anna fnissar nu? Jag är medveten om att vi kan låta lite raljanta, men det spelas upp så himla många olika scenarier för oss när vi har försökt. Som han som trodde att du var flygvärdinna.
Ja. Ja.
När du satt där i all din prakt och uniform. Är du flygvärdinna?
Ja. Ja, precis. Och saken är väl den att det är ju inte alltid heller som det går så smärtfritt kanske till när man ska omhänderta. Jag tror jag har berättat i ett annat poddavsnitt om händelsen jag blev anmäld till och med vid ett omhändertagande enligt LOB eller LOB. Det kan ju uppstå trubbel där vid omhändertagandet och då kanske det är svårt att där och då ha ett liksom lugnt och städat samtal en dialog kring varför personen är omhändertagen, utan det finns en tid och en plats för allt detta.
Men det är ju krasst så att vi eller då polisen ska göra det här. Sen
absolut.
Om det når fram, det är ju liksom, om jag säger du är omhändertagen enligt LOB och förklarar det samt som personen skriker att hen ska äta upp min livmoder. Mm. Man för inte en dialog kanske på samma
alltså,
villkor.
Så man når inte fram där riktigt.
Nej. Nej. Men man får sätta en liten bock att nu har jag i alla fall försökt.
Mm.
Sen så kommer du behöva avgöra om Gunlög behöver en läkare eller kanske behöver undersöka som en läkare. Hon kanske har drattat på röva där på dansgolvet.
Mm.
Och då finns det en paragraf som också styr det. Att det är du som ansvarar att göra en bedömning om huruvida hon behöver undersökas av en läkare.
Mm. Och det här är ju lite trixigt. Alltså för att det här är ju då situationen när poliser kommer i kontakt med människor för ibland första gången. För ofta är ju det här människor som inte är kända av polisen sedan tidigare. Och människor kan ju ha sjukdomar eller behöva medicinsk behandling för olika tillstånd och sådär. Och det är ju inte alltid säkert att man så lätt kan reda ut de här bitarna ju.
Nej.
När man för in en person som ska omhändertagas för berusning.
Framförallt inte om personen är pruttfull.
Nej, jag menar det. Det är inte helt
okomplicerat. Det kan ju dölja ett gäng med andra symptom.
Mm. Ja, men verkligen.
Eller ge falska symptom också. Mm. Ja, och nu ska du åka in med Gunlög så att du tar och kroppsvisiterar henne nu enligt, av säkerhetsskäl enligt polislagen.
Mm, just det.
Innan du försöker knöla in henne i bilen.
Ja, precis. Jag vill ju inte gärna att Gunlög här ska slita upp något form av... Vad kan man ha när man går på dans?
Jag tänkte säga buntband, men det är konstigt. Och ha med sig på dans.
Ja, men man vill ju försäkra sig om att Gunlög inte har något form av stickvapen eller någonting annat farligt på sig som hon kan skada mig med. Eller sig själv.
Bra. Och om du är så att Gunlög har en liten kasse med massa alkoholhaltiga drycker, får hon behålla dem då, Anna?
Inte just där och då i alla fall, utan de kommer vi ta med oss.
Ja.
Men...
Ja, och sen kommer en förman besluta om de ska förstöras helt enkelt.
Mm.
Bra, men då tar vi och åker in med Gunlög nu då. Nu har vi gjort allt, so far so good.
Klarar hon in transporten utan åksjuka?
Det kommer du att bli varse.
Ja.
Kommer du att rulla ut fyllefilten?
Ja, det kommer jag att göra.
Ja.
Därför att här har vi en potentiell besudlingsrisk.
En kaskad.
Ja. Jo, men alltså det kan ju hända. Såklart. Mm. Så det får
jag
man...
vet en som där de just skulle göra så här, köra in en lobb, och sen så blev han så satans pissnödig på vägen in så att de stannade till vid en rastplats, kolsvart. Så kollegan som satt bak då gick ut med den här mannen, pissade. Mannen kom tillbaka till bilen, var lika full och gav blablabla och pratade hela vägen in. De kom in, började skriva in, och sen så frågade då kollegan som körde, men du, vad han nu kallades för, mörten. Var tog mörten vägen? Nej, då han glömt sin kollega.
Nej.
Han har helt enkelt åkt när kollegan har stoppat in lobben och skulle runda bilen bak. Då han åkt.
Nej,
så han åkte tillbaka en och en halv timme senare och hittade sin kollega sitt och röka där på sten, tänkte, ja, du upptäcker väl snart att jag inte är med.
Det är ju otroligt. Jag tänkte tillägga det. Vi pratade lite grann om att det ibland kan bli våldsamt och man inte alltid är med på noterna. Men det är ju också så att många är ju också ganska tacksamma faktiskt för att bli omhändertagna. Alltså att de förstår faktiskt ibland också sitt eget bästa. Att det är nog lika bra
jag åker med. Och skammen dagen efter.
Ja.
Man har ju fått ett par blickar under lugg.
Mm.
Jag såg en sån här lapp. Jag skickade till dig på bilden här. Förlåt för mitt beteende igår. Förlåt att jag kissade i handfatet. Ni gör ett bra jobb.
Ja,
för det är som du säger, det är inte några hårdnackade kriminella oftast. Utan det är någon som har tagit tuta i sig för mycket på julfesten.
Och sanningen och säga, så har det väl hänt de flesta av oss liksom. Alltså det är ju så. Det kan ju faktiskt
att du har blivit lobbad?
Nej, det har inte hänt. Men att man har överförfriskat sig, men man har haft turen att ha folk omkring sig som har kunnat ta hand om en.
Ja, helt riktigt.
Mm.
Och nu ska vi då bestämma oss vad Gunnlög ska ta vägen. Hon ska till den plats som bäst svarar behoven. Och det kan ju vara hem. Men då ska det ju då gärna finnas en närstående där som kan se till att den här personen inte druttar i backen i hallen och slår i bakhuvudet, utan man gör ju egentligen en överlämning till någon som anses lämpad att ta över.
Mm.
Gärna någon nykter.
Mm.
Mm. Men annars så blir det ju till polisarresten.
Mm.
Mm.
Eller då som sagt en tillnyktringsenhet om det finns.
Ja.
Så kan det vara. Och man kan väl säga att det är väl ofta då människor som man kanske tänker sig behöver mer liksom medicinsk tillsyn eller sådär.
Ja, och nu kommer vi då till allt som händer på stationen. Det första som händer när man kommer in, det är att man meddelar till förman. Om man är på polisstationen, då är det ju stationsbefälet.
Mm.
Och det hör man ju på ordet, stationsbefäl. Det är alltså en förlur som chefar för allting som händer på stationen.
Mm.
Allt från yttre och inre skalskydd, allting om alla frihetsberövade, håller koll på klockslag och tider och anhållningar och tillsyn och så vidare. Och också kommer ut i arresten när du kommer in där med Gunnlög och säger, hej hej Gunnlög,
ja, men
hur mår du? Behöver du några mediciner? Och försöker bilda sin egen uppfattning. Gör en förmansprövning helt enkelt.
Ja, jag skulle vilja säga att det är lite av en helig stund när man kommer in i arresten i de där lägena. Mm-hmm. Man vet ju att stationsbefälet är ju en vän av ordning.
Ja.
Så att här gäller det nu att liksom ha kontroll över den här personen som man ska föra in. Vara tydlig med, här ska du sitta eller stå, och du ska inte göra någonting annat än att ha dina händer på knäna eller vad det nu kan vara.
Nu förstår jag vad du menar. Man har ju ett litet spann av uppsträckningssamtal nu.
Ja.
För då har man jobbat med Gunnlög hela vägen in och sagt, nu Gunnlög, kommer det snart komma en person här.
Precis.
Och du gör gott i att visa din bästa sida.
Ja.
Då är vi helt plötsligt, vi kan ha varit motståndare hela vägen in, men helt plötsligt är vi på samma lag.
Ja, lite så är det.
Det blir lite fint faktiskt.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Ja, men då kommer stationsbefälet ut och kontrollerar Karins Gunnlögs hälsotillstånd.
Mm.
Det kan ju faktiskt vara så att hon inte ska vara där, att hon ska upp till sjukan för en bedömning.
Ja.
Eller att hon själv säger att jag har svår astma och jag behöver inhalator. Ja, men då har ju de det där oftast.
Ja, och det är väl inte egentligen bara en medicinsk bedömning. Det är väl också faktiskt egentligen en bedömning av om kriterierna är uppfyllda för ett omhändertagande.
Mm, absolut.
Eller för ett gripande om det är så.
Mm. Ja, de kan ju ändra anledningen.
Mm.
En sak som man inte ska glömma, som jag var expert på att glömma, och jag har fått så mycket skäll så många gånger.
Berätta.
Och varje gång har jag tänkt, förlåt, tack och förlåt. Och det är att meddela kära kommunikationscentralen vad som hände där på platsen, mm, och vart vi tog vägen.
Att vi kommer in få... 2+1, menar du?
Ja, man kan få ett telefonsamtal som kan låta så här. Ja, du Lena, ni är för 3,5 timme sedan så var ni på en dansbana och som vi skickade dit. Vad hände där egentligen? Och då sitter man på ett nytt jobb, ja, eller så sitter man och käkar middag.
Ja, just
de vill ju väldigt gärna veta var, mm, man tar vägen och vad som hände, alltså åtgärd.
Mm. Ja, det är klart.
Det är jag jättedålig på att komma ihåg.
Ja, faktum är att det är lätt att vi också glömmer det som är på en plats ibland i 12 timmar.
Ja.
Man är ganska lätt när man åker ut, men sen när man då ska tillbaka efter 12 timmar så är det lätt, mm, och faktiskt så här, vi ställer ner i garage, ni kan ta bort oss från skärmen, vi skriver ett, mm, brottsplatsprotokoll.
Man är typ hemma redan.
Ja, men lite så.
Ja. Jag ska bara särskilja, för vi pratade en hel del om stationsbefälet här.
Mm.
Men vakthavande befäl finns ju här och var. Nu vet jag att det tas bort mer och mer, men det är ju den personen som står för all förundersökningsledning, som leder det minutoperativa arbetet,
mm,
ute, tar beslut. Det är den man ringer till om man vill ha ett beslut om kroppsbesiktning eller husransak eller något sånt där. Mm. Om man nu inte har med sig, så som när jag jobbar på RIV, då var ju vi själva, några, mm, av oss förundersökningsledare. Men annars så är det vakthavande befälet som tar de besluten. Och hen är också jourpolischefens förlängda arm. Så just till exempel det, om det är en insats med försvunnen person, då är det vakthavande.
Mm.
Mm. Mm. Det var bara för att ibland så hör man SB, VB. Det är som olika personer, olika funktioner.
Mm.
Aha, och nu sitter hon där på bänken då, Anna.
Mm.
Och stationsbefäl har sagt att det är okej att stoppa in en i en rest. Vad gör du nu då?
Ja, men nu börjar det ju en liten administrativ fas, kan man väl säga.
Ja, det var fint sagt.
Ja. Nu ska det fyllas i blanketter.
Ja.
In absurdum.
Mm.
Nej, men alltså, vi måste ju dokumentera alla åtgärder som vi vidtar kring, mm, den här individen. Så vi måste ju i det här fallet fylla i ett omhändertagande blad,
mm,
bland annat. Och vi måste också fylla i ett, nu vet jag inte vad det heter nu för tiden, men arrestantblad heter det väl, ja, när jag jobbar ute.
Det heter säkert något annat i lilla datasystemet.
Ja.
Det är inte längre en sån här som man sitter och flaxar med.
Nej, precis. Du, nej, visar en blankett här. Nej, men det handlar ju om att protokollföra alla tillhörigheter och kläder och, ja, personuppgifter och allt vad det nu kan vara.
Har vi något på tillhörigheterna när de tömmer sina fickor,
oh,
och du ska skriva in, ja, alltså, 48 mynt i olika valörer, 3000 nycklar på 4000 ringar,
de här, kan vi prata
ett tuggat
om
simkort och en använd kondom.
Ja. Ja, men alltså den här grejen med nycklarna. Jag tror att alla, om vi har poliser som lyssnar på vår podd, kommer kunna relatera till detta.
Ja.
Vem kom på att det är av absolut vikt att kunna ange hur många ringar det är på en nyckelknippa?
Jag vet!
Va? Vad spelar det för roll?
3 nycklar på en ring, ja, plus 4 nycklar på en annan ring.
Och på den här ringen satte 3 till ringar.
Ja.
Varför? Det måste ju räcka med att skriva 27 nycklar.
Ja, man kan tycka att det är nycklarna kanske som är av vikt, men icke.
Nej.
Icke.
Nej, men det här är ju viktigt. Alltså, vi tar ju hand om de här ägodelarna och tillhörigheterna. Och ibland kan det ju faktiskt vara så att man har den här som man åker in med har 37 kollin också. Med, mm, you name it. Ett bo,
och svindyra
mindre bohag.
Saker,
ja,
kan
absolut.
Det också.
Så det är ju verkligen superviktigt att vi har koll på vad vi tar hand om under tiden man vistas hos oss.
Mm. Och allt det där sker enligt lag, och sen så sätts hon in i en polisarrest enligt 4 paragrafen i LOB-lagen.
Vi kanske ska vi bara halta det lite och förklara varför det är viktigt. Varför måste man ta av sig, och måste man ta av sig alla kläder, och hur går det där till egentligen?
Jag ägnade ju lite av min förmiddag att ringa en man som har jobbat som stationsbefäl i Herre Jösses år. Och då sa jag, om du får trycka på en sak i hela den här arrestmiljön. Då sa han, avvisitering. Mm. För det finns ingen hejd på hur påhittiga personer är för att få med sig in.
Ja, just det.
Alltså de kan ju ha en mobil och en mobiltelefon upp i röven.
Mm.
De kan ha ett rakblad i munnen. Han sa att det har skjutits in i fylliceller efter att de har avvisiterat. Så att man måste vara minutiös noggrann för att de inte ska få med sig saker som de helt enkelt inte får. Men framförallt för att de inte ska kunna skada sig själva.
Mm.
Inte strypa sig själv med ett skosnör eller ett bälte eller ett BH-band eller göra någonting annat.
Precis. Så att underkläder brukar man ju få behålla.
Mm. Om de inte är... vi har faktiskt tagit ifrån en kvinna på trosor en gång.
Jaha.
Det var en småbyxa i jord. Du kan tänka att det var mest snören.
Och då småbyxa sa, här... i explosiv ämne.
Nej, men då sa stationsbefälet lite rosig om kinderna. Ja, jag tror kanske att vi får byta ut de där byxorna till någonting lite mer robust. Och han tänkte att hon kan nog strypa sig själv i liksom... Det var väldigt mycket...
Ja, det var... Ja, jag fattar.
Ekivåkt plagg.
Ja, jag förstår. Jag är faktiskt...
Det görs ju en bedömning av allting, helt enkelt.
Ja, men det gör det ju. Och det här, alltså själva avklädningen och så brukar man ju överlåta till den det gäller att göra. Det är ju sällan man behöver liksom... Ja, man kan ju behöva buffa på om då personen råkar somna mellan höger och vänster sko och lite sådär. Och det är inte alltid det funkar alldeles galant heller. Men det är ju också så att vissa gör motstånd och vägrar klä av sig. Och jag har faktiskt tyvärr behövt klippa upp kläder på en kvinna.
De ska av.
De måste av. Det är bara så. Det liksom finns noll förhandlingsutrymme där. Även om det görs många försök att få behålla egna kläder.
Nu kom jag på någonting som är, som du skulle ha sagt, jätteviktigt. Och det är att allting det vi säger nu, bortsett från att anledningen till varför Gunlög åkte in var av vårdskäl, aspekt.
Mm.
Men allting som vi säger nu, det är exakt samma sak oavsett varför man kommer in.
Ja, just det. Rutinen alltså, är densamma. Ja.
Mm. Ja, så från att du kliver in, så allting som vi säger nu funkar precis likadant om du är gripen för brott.
Mm. Mm.
Så att folk kan tänka alla delarna samtidigt.
Mm. Ja, men det är bra.
Nu sitter hon där i arresten och nu kommer stationsbefälet sätta ett klockslag i sin lilla liggare.
Mm.
Och sen så kommer hen ha koll på att var 15:e minut,
just det,
så sker vad då, Anna?
En liten kik i titthålet.
Mm.
En liten tillsyn.
En tillsyn.
Mm.
Och det är då arrestvakterna. Det är deras egentligen absolut viktigaste uppdrag.
Mm.
Det är att en gång i kvarten så ska varje person som sitter frihetsberövad eller som sitter i någon av arresterna där kikas till.
Mm.
Och då kan de få se saker som att någon står och bankar huvudet mot en vägg.
Ja. Ja.
Det trycks på högtalare. Hallå! Hallå!
Alltså den där jävla högtalaren.
Dygnet runt.
Jag
att de inte blir psykskadade.
Alltså jag är ju ner ibland för att spårsäkra. Jag kanske tillbringar, låt säga, i snitt 22 minuter där om året. Ungefär. Och de där 22 minuterna ger mig nästan men, alltså vissa
PTSD.
Gånger.
PTSD.
Ja, men alltså förstå vilken arbetsmiljö när det är, låt säga att det sitter 10 stycken i varsin cell. Och 8 av dem är helt tokiga på den där högtalartelefonen och ringer och tjatar hela tiden.
Och bankar på dörren.
Och bankar. Och,
ja. Bajsar och smetar bajs i taket.
Ja. Och skriker.
Och som det här stationsbefälet...
Och,
vad sa du?
Och skriker och gapar.
Och stationsbefälet, han sa så här, man kan titta in och då håller personen på att äta upp madrassen. Då tar man ut madrassen. Och sen tittar man in lite senare, då håller personen på att äta upp sina mjukisbyxor. Då tar man av byxorna. Så att man får liksom lag efter läge. Och det är verkligen så att det är ju de som sitter i arresten som styr nivån av mys.
Ja, det kan man väl säga. Ja.
De kan
om
jobba
du med mys
till...
menar...
De kan jobba sig till en ännu lägre grad av fluff än när de kom in. Till slut sitter de nakna mitt på golvet utan madrass och utan kläder, ja, för att de är helt enkelt har gjort bort sig.
Det kan bli en liten nedgradering så att säga.
Ja.
Nej, men alltså, jag tänker så här att det är ju obehagligt och störigt och jobbigt såklart att jobba och vistas i den där miljön. Men det är sannolikt så också att det här är oerhört traumatiskt för människor att hamna i denna situation. Så att man ska inte kanske lägga för mycket värdering i beteendet. Alltså jag kan tänka mig att det är ganska ångestladdat att faktiskt vakna upp. Låt säga att du har varit så berusad så att du har somnat i en snödriva eller vad det nu kan vara. Och så vaknar du upp 4 timmar senare i naken typ på en gul galonmadrass som luktar urin. Mm. Det är ju ganska alltså,
ja,
tufft.
Tillsynen och arrestvakternas jobb går ju ut på att det får ju inte hända någonting. De får inte skada sig själva.
Nej.
Så att de som också är suicidala, då sätter man ju till och med en arrest. Du vet att man kan öppna så att det är helt glas. Mm. Då sätter man helt enkelt en arrestvakt och glor på personen hela tiden.
Precis.
För det kan hända mycket på 14 minuter och 59 sekunder till nästa titt.
Absolut. Och trots att det är så god tillsyn och man har, alltså man lägger mycket krut på det här, så händer det. Det förekommer ju att det faktiskt blir tillbud i den här miljön. Men det är en viktig princip verkligen.
Och man gör ju kontinuerliga bedömningar av hälsotillståndet, och skulle Gunlög försämras och läkarvård krävas, då förs hon ju till vård, och det finns i LOB-lagen också.
Absolut.
6 tror jag det. Bra, och Gunlög kommer att friges därifrån så snart anledningen till själva omhändertagandet inte längre föreligger.
Mm.
Och det kan ju vara ganska lång tid, men max 8 timmar får hon ligga där och slumra.
Mm. Precis. Alltså det finns ju inget självändamål att behålla de här människorna för länge, så att säga.
Utan
Målet är att kunna frige de här människorna så fort som bara möjligt. Ja. De får kliva ut på gatan.
Och det är ju så fort rekvisiten inte är uppfylld, alltså det som är anledningen till varför hon kom dit. När de inte längre, då ska hon ut.
Mm.
Och viktigt, och de här samtalen har jag haft, när de sitter där och är lite småkymiga på morgonkvisten, mår inte toppen.
Nej.
Då är det stöd och hjälp från samhället och information om vad den kan hittas som ska ges till Gunlög innan hon lämnar.
Mm. Ja, men och det där är ju jätteviktigt. Nej, men alltså det som har hänt under de här timmarna är ju en upplevelse och en händelse i en människas liv som kan få ganska stora konsekvenser för en enskilda. Att förstå vad man har varit med om, kanske se över sitt alkoholbruk om det nu har hänt flera gånger, och också förstå att det här är ju en erfarenhet som också dokumenteras hos oss. Även om man inte hamnar i något misstankeregister eller brottsregister eller så finns det ju en rad om det här, och underrättelser sker ju också bland annat till Transportstyrelsen.
Men i och med att det inte är kriminellt så är faktiskt inte Gunlög skyldig att uppge sin identitet.
Ja, just det.
Så man kan skriva in henne som Kalle Anka 1. Men vi kommer ju att dokumentera omhändertagandet och allting som sker. Men om man vet, eller om ID är fastställt, då skickas det till Transportstyrelsen.
Och det kan vara bra. Det kanske kan vara bra för våra unga lyssnare, eller till våra lyssnare som är föräldrar som har tonårsbarn, att känna till att den där underrättelsen som då går till Transportstyrelsen om man blir omhändertagen för berusning kan ju faktiskt innebära, alltså det kan ju sätta hinder för en att få ett körkortstillstånd.
Det är alltid bättre att ringa hem när man har druckit för mycket än att
det
tänka att jag lägger mig här i diket och sover en liten stund och hoppas på att det blir bättre.
Ja.
Det är alltid sämre.
Ja, det är det.
Ja, men jag tror att vi är nöjda med LOBben och med Gunlög.
Mm.
De som kommer in av brott som start.
Mm.
Alltså de som är gripna.
Just det.
Då sker ju ungefär samma sak. Stationsbefälet kommer ut, det sker en förmansprövning och det ska avvisiteras och in i arresten och så vidare. Mm. Men då har vi ju krimjouren också som fladdrar runt.
Mm.
Ytterligare en arbets eller en verksamhet som pågår där i arresten.
Ja.
Vad har du för erfarenhet av dem?
Ganska mycket. Vi jobbar ju ganska nära krimjouren eftersom våra ärenden är ju, ja, men det är ju grova brott. De ligger hos en jourhavande förundersökningsledare ofta när vi får en begäran att jobba med dem. Mm. Men under tiden vi är på en brottsplats så har de ofta lämnats över till krimjouren som liksom tar över ärendet och utför de här initiala utrednings, vad heter det, åtgärderna.
Mm. Ja, men helt riktigt. De gör ju egentligen allting fram till att en person ska bli anhållen eller frigiven. Och det, så fort det blir vardag igen och dagstid, då kommer de här ärendena läggas in på andra utredare. Mm. Men de jobbar helt enkelt i arrestmiljö och sköter de här juridiska spörsmålen som behöver ske här och nu.
Mm.
Fram till annan tar över.
Ja.
Och de får hålla väldigt mycket förhör med människor i arrest.
Alltså jag skulle säga, ja, verkligen. Men jag skulle säga att de har ju väldigt spretiga arbetsuppgifter.
Ja.
Det kan ju vara fråga om allt ifrån att få tag i en anhörig för att hämta medicin till you name it. Alltså, det, ja.
Som ny polis borde man köra ett halvår på krimjouren.
Ja, det vore
ju grymt.
Då är
du insatt
grymt
i princip det mesta sen.
Ja, verkligen. Vilken bra grej det vore.
Mm. Aha, jag kom på faktiskt det här med tillsyn. En patrull som på stan hittar en pappdocka i full size.
En papier-maché.
Inte, den var inte tredimensionell tror jag, utan jag tror att det var en platt historia. Men i full size.
Oj, ja.
Ja, som var Lionel Richie. De tar med sig den här in. Lyssna nu, Anna. Det här är ett practical joke som är så jävla bra. Ta med sig dockan in. Går in i typ arrest 2. Viker in benen. Sätter den liksom uppskuffad mot väggen.
Och sjunger Dancing on the ceiling.
Nej, nej. Hello.
Hello.
Nej. Sätter den där på madrassen, går ut till det här svintorra stationsbefäl och säger, du, vi har petat in en kille i tvåan, kan du gå och kika till honom?
Nej,
och det här stationsbefälet gör typ 2 tillsyner, går dit och tittar, ja, nej, hallå, ja, nej, men han tittar ju, det går bra, han kan sitta där. Så till slut är det någon som säger till så här, du, kan inte du gå och kika på tvåan, han ville dig någonting. Går han in och hittar Lionel Richie i pappformat
i tvåan också,
i tvåan.
Nej, men gud.
Man, ja, men måste få ha kul på jobbet.
Ja, det måste man. Och jag har till och med fått uppleva frieri i arrestmiljö.
Men stopp! Jag hoppas att det inte var av poliser eller jo, arrestvakt.
Jo, jo. Arrestvakt och polis.
Mm-hmm. Romage.
Det är romage är det jag säger. Deluxe.
Ja. Det där var romanskiskt.
Ja, men jag tyckte det var ändå lite gulligt.
Ja, jo, men det är det väl. Kriminaltekniskt då? Hur mycket, du sa 22 minuter per år. Vad gör du de 22 minuterna?
Alltså, en grundprincip är ju att vi helst egentligen inte vill vara i den där miljön. På grund av att vi ska ju åka ut till en plats och spårsäkra där ett brott har begåtts. Och då är det ju bra om vi inte för med oss till denna plats spår från en misstänkt till exempel, som har gripits i detta ärende. Samtidigt så behöver den här misstänkte då också spårsäkras för att vi ska kunna jämföra spår på en plats med dens, till exempel DNA eller fingeravtryck. Så att det vanliga är ju att vi till exempel gör nagelskrapning eller fingertvätt.
Det är också, kan du beskriva hur nagelskrapning går till?
Ja, det kan jag absolut göra. Då använder man vassa, nu låter det här jättekonstigt hör jag, men om du tänker dig att vi har som en tops som är vass, liksom, vad ska jag säga, lite skarp.
En orangepinne.
Ja, exakt. Men jag använder inte det ordet, för jag tänker att det är kanske många som inte vet vad det är. Men det är okay. Riktigt.
Ja.
Som en träpinne som är liksom skarp i ena änden, kan man säga.
Mm.
Som man använder då en för varje finger och skrapar under naglarna så att man liksom får med det här göttiga ner i en liten biopack. Mm. Och då kanske vän av ordning undrar, varför då? Jo, därför att om det har förekommit någon form av handgemäng till exempel, så kan man ju tänka sig att man har rivit eller slagit och fått en målsägandes helt enkelt hudceller under sina naglar. Eller blod till exempel. Och fingertvätt är samma sak. Om det har uppstått en blödande skada på någon som utsatts för våld till exempel, så kan det ju vara fiffigt att försöka eftersöka offrets blod på en misstänkts händer. Mm. Och därför så tvättar man ju då fingertopparna till exempel. Det kan också, det behöver inte vara blod, det kan vara vaginalsekret.
Nu får du tvätta fingertopparna. Beskriv hur du gör.
Ja, då, det är lite samma princip.
Du vill ju inte tvätta bort det, du vill ju fånga det som är på dem.
Ja, ja. Alltså man kan göra det här på lite olika sätt, med steril kompress till exempel. Finger för finger eller med tops. Tvätta av med destillerat vatten, finger för finger. Det kan också vara så att man är misstänkt för till exempel mordbrand. Och då finns det en metod med små kolremsor, förenklat. Som man kan lägga i handen på den misstänkte och se om man fångar upp lite brännbar vätska. Det kan vara fråga om att stubba en person efter tändsatspartiklar om man har skjutit.
Stubba?
Ja, det kallas för det. Man använder som en liten... Det ser ut som en liten... Vad ska vi kalla det? Ja, men tänk dig en stubbe. Alltså en sån man ser i skogen, fast i mini-mini-format.
Ja.
Och i plast. Som en liten plaststubbe, helt enkelt. Som man då duttar av runt en avtryckarhand. För att eventuellt fånga upp partiklar som kan ha satt sig där vid avfyrning av ett vapen. Vad kan det vara mer? Hår kan vara bra. Ja. Dels för jämförelse om man hittar hår på en brottsplats. Men det kan också vara för att analysera eventuellt drogbruk.
Mm.
Det är inte alltid så populärt, kan jag säga. Kliva ner i arresten och knacka på dörren och säga hello. Do you want a haircut today?
Du kommer alldeles strax ha pars.
Ja, för att man måste nämligen klippa mitt på huvudet och sådär. Det är inte alltid så uppskattat.
Men, och allt det här, ja, rent juridiskt tycker jag alltihopa låter som kroppsbesiktning efter beslut.
Det skulle jag hävda, ja. Mm. Absolut, och det är mycket mer än det här. Och det är inte alltid det sker såklart i alla ärenden, men ofta någon form av spårsäkring.
Och det är ju alltså ett straffprocessuellt tvångsmedel. Återigen en inskränkning av folks fri- och rättigheter som polisman får ta efter beslut och efter vissa rekvisit som ska vara uppfyllda.
Och då kan vi tänka besvara en fråga som ibland får så här. Hur ser det ut i en arrest? Har man toalett och handfat och sådär? Och då kan vi säga att det finns ju arrestceller med det. Och det finns ju sådana som inte har det. Och en anledning till att man får en utan handfat till exempel, det kan ju vara för att man ska spårsäkras. Och då vill man ju undvika att den här personen som är gripen och insatt faktiskt tvättar sig.
Mm. Vad som mer finns i en arrest är ju ett rum där det sker urinprov. Det kan vara blodprov, det kan vara såna här utandningstest, alltså om man är inne för rattfylla.
Lau.
Och här kan det bli lite, man kan säga att det kan bli lite tjurigt mellan stationsbefälet, vakthavande och en sån som mig.
Jaha.
När vi kommer in.
Varför då?
För att om jag är förundersökningsledare ute och sen har jag tagit beslut om att du, min vän, du är skäligen misstänkt för narkotikabrott. Du kommer få komma in på polisstationen och du ska lämna ett pissprov kanske. Då är det så här att en förundersökning kan bara ha en förundersökningsledare. Det kan inte finnas två. Det är som en kapten.
Mm.
Det finns en. Och sen finns det andra som gör andra saker. Så då kan det bli så här att när man kommer in till en station så är det stationsbefälet som bestämmer över stationen.
Uh-huh.
Och när det är en vanlig patrull som kommer in med någonting som då kanske vakthavande befäl har tagit lite beslut i, då är det ju de där inne, alltså vakthavande som är förundersökningsledare för det här ärendet, till krimjour och så vidare. Men jag lånar ju egentligen bara polisstationen för faciliteterna. Så stationsbefälet säger, ja, ni får vara här, personen ser inte skadad ut och så vidare. Och sen börjar stationsbefälen ibland ta beslut i min förundersökning.
Jag fattar, då blir det krock.
Är du med? Det kan bara finnas en. Det finns bara en som kan ta ett beslut
det
här nu.
Det finns bara en av dig och det är du.
Och då är det trevliga personer så kan man ju bara prata om det. Nej, men vi leder den här förundersökningen själva. Utan vi är bara här och lånar lokalerna. Men är de tjuriga, då kan jag säga så här. Okej, du får ta över. Du trumfar. Du kan ta över den här förundersökningen nu. By the way, så har vi tagit 2 lägenheter och vi har husransakan och vi har 1 bil där ute, vi har 1 17-åring och då brukar de säga så här, nej, ni kan ta tillbaka den.
Nej, men hur kan det bli så här? Jag förstår inte riktigt, var ligger problemet då?
Problemet tror jag ligger att det är ganska ovanligt kanske att det fladdrar in förundersökningsledare, alltså operativt på natten, utan de är så vana vid att vi leder alla förundersökningar och så kommer några dit och säger vi leder den själva, men vi råkar vara, om man jobbar i en region, då kan man ena dagen vara i norra delen av stan och andra söder, man åker till den polisstation som är närmast.
Ja.
Och helt enkelt bara vi kommer åt provrören eller läkaren behöver någonstans att sitta när de ska ta blodprov och sådär.
Ja, för att i den här i arrestavdelningen, de kan ju se lite olika ut i landet ska vi ju säga. Det finns ju utöver celler och det här rummet som du pratar om där provtagning kan ske, så finns det ju förhörsrum och det finns ofta ett litet rum där en rättsläkare kan göra en första bedömning om det finns skador till exempel. Det finns ett daktningsrum.
Det finns en glasbur ibland.
En glasbur?
Där undertecknad har blivit inkastad. Jag tror att det är Södermalm, där de hade i alla fall på den tiden, en glasbur i mitten. Där man kunde sätta personer som man verkligen behöver uppsikt över. Eller om det kommer in någon som man inte riktigt ska låsa in, men man måste ha koll på dem till någon kommer. Så det är egentligen mitt i rummet, som ett akvarium.
Aha.
Och då
speciellt.
Var det någon gång som stationsbefälet sa, titta på mig uppifrån ner. Men hon ser ut att må bra, ni kan sätta in glasburen så länge. Happ, 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 sa jag. Det är jag som är polisen. Det är den andra personen som... Hej, hej, Lena, spanare. Jag ska inte sitta i en glasbur, utan det är jag som har tagit besluten här.
Nej, men alltså, det måste ha blivit tårta ändå. Du måste ha blivit bjuden på tårtkalas på grund av den fadäsen.
Ät inte tårta, men vi erkänner att det är ganska roligt.
Ja...
Jag tror att jag sa så här. Eller så gör vi så att vi stoppar en gripna i glasburen och jag skriver arrestantbladet. Han som jag pratade med, han som har jobbat som stationsbefäl så himla länge. Jag frågade så här, har du något roligt ärende? Och så sa han, jag har jobbat som stationsbefäl i 14 år. Jag har sett allt, hört allt och så vidare. Men han berättade en gång om att det var en, när han själv jobbade ute, var en lärarinna som skulle åka med av någon anledning. De jobbade lite lokalt sådär. Mm. Det här är på mindre ort. Så då hade hon satt så här i bilen och sagt att ni poliser, ni har ju ett fantastiskt jobb. Ni bara åker runt och käkar lite korv och tjena på människor. Det är så lugnt och du ska veta hur det är i skolvärlden nu för tiden. Du vet, det är så mycket. Ja, sa de och var lite trevliga. Sen kom de till första jobbet. Då var det en yxman som hade gått fullständigt bärsark i ett trapphus. Aha. Så han sprang omkring och högg en yxa i väggarna och sådär.
Okay.
Så de hade fått skuffa in henne i bilen. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men hon var ganska skärrad. Och sen skulle ju då den här yxmannen, han greps ju. Och skulle åka in till polisstationen. Och hon fick snällt följa med. Och så hände allt det här som vi har pratat om. Avvisitering och så vidare. Och då fick hon sätta sig lite så på sidan av. I väntan på att de skulle göra klart sitt så de kunde åka ut igen. Och då stod det en kvinna bredvid henne. Hon var vaken, men hon bara stod och stirrade rakt upp och ner i ett hörn. Och alla visste att den här kvinnan skulle föras till psyket. Hon skulle inte vara där, utan hon stod i liksom väntlen. Någon hade ställt henne och sagt att du rör dig inte härifrån.
Parkerat henne där.
Precis framför den här lärarinnan, då hade den här psyktanten tagit full fart och sprungit rätt in i väggen. Nej. Alltså som en jävla frontalkrock.
Nej,
rätt
Gud.
In i huvudet i väggen och sen så glidit ner. Och lärarinnan hade bara, släpp ut mig! Oh. Släpp ut mig! Ni är inte kloka! Gud. Jag vill tillbaka till skolan. Så att man ska ha en stor portion respekt för varandras yrkesroller och inse att på ett arbetspass så kan en polispatrull möta lika mycket galenskap och bizarra upplevelser som andra kanske gör på en livstid. Mm.
Ja, verkligen.
För det är ju inte normalt. Alltså det blir ju normalt, men det är ju inte normalt.
Nej, nej men det är inte. Och som sagt, för vissa som liksom inte alls ska vara i den där miljön, om du förstår vad jag menar, som har, ja, det blev tokigt just den där kvällen, kan det ju vara en otroligt obehaglig erfarenhet.
Ja, du vet, ibland är det så trångt så att man faktiskt måste knöka ihop två i varje arrest. Och då vill det till sig att man håller tungan rätt i mun och stoppar rätt personer i rätt arrest.
Ja.
Det finns ju vissa kategorier som man kanske inte ska peta ihop. Om det var ett derby till exempel.
Mm-hmm. Mm. Ja. Mm.
Då det kanske man får lyckat. Separera.
Du, jag tänkte på det, du pratade ju tvångsmedel i arrestmiljö. Mm. Man kan ju faktiskt göra husrannsakan i arresten också.
Mm.
Det gör vi ibland.
Mm. När det har begåtts brott där inne.
Ja,
eller när det ska letas efter saker.
Ja, men precis. Det är ju ofta så att vi behöver ta kläder och skor och sånt där i beslag. Det kanske till och med är så att man har kommit in med en kniv eller vad det nu kan vara på sig.
Mm.
Och då behöver vi göra husrannsakan i ett arrestskåp.
Mm.
På arrestavdelningen.
Där. För när man, precis, för när man har avvisitet dem, då låser man ju in deras kläder. Så sitter de i arrest 2, då får de också skåp 2. Och så får de värdeskåp
Mapp 2.
Mapp 2, det är väldigt pedagogiskt. Ja. Oftast inne hos arrestvakterna, då är det någon gigantisk whiteboardtavla där de har koll på tillsyn och sig och vilket nummer och nyckel hit och nyckel dit. Det är ju en rullians där inne som... Ja.
Ja, det kräver sin liksom, person att hantera den där arbetsmiljön, för den är inte helt okomplicerad skulle jag vilja säga.
Jag har spanat i arresten, det är inte heller helt ovanligt.
Nej, okej. Okay.
Det finns ju inget bättre ställe än att få en riktigt god och lång blick på någon.
Nej, det kan jag tänka mig.
Så jag har absolut blivit sådär, men nu ska vi ta ut personen som sitter i 4:an. Ska få gå och ta en dusch eller gå och röka eller så vidare. Mm. Kan det bli så att spanan sätter sig och vid datorn och skriver lite?
Mm.
Och kanske tittar lite på gångstil och skor. Och
nej, jag fattar.
Riktigt bra. Och framförallt upptag. Nu släpps personen ut. Mm. Toppen. Mm. Då kan spanarna ställa sig på utsidan och spana från att personen öppnar dörren. Hör på det igen.
Mm.
Så att det är ju ett teamwork och det är väldigt många olika saker som händer samtidigt i en arrestmiljö. Men jag måste säga att jag tycker att det är ganska roligt. Jag frågade ju Meta, har du något roligt från arrest? Och det kom... Jag orkar inte ens dra det, men du vet. När människor är väldigt ekivåka och det är väldigt mycket kroppsvätskor.
Ja.
I omlopp i en arrest.
Ja, men det är väl lite sådär att man tar vad man har på något sätt.
Ja,
man,
vi har ju tagit av det allting.
Ja, precis. Liksom, man har inte så mycket att jobba med va, i sin krigföring. Liksom.
Ja, du tänker så. Vad har jag för ammunition att jobba med? Vad kan jag få ur mig? Ja. Uppåt, neråt och framåt och bakåt.
Ja men det är inte så mycket.
Nej. Nej, alltså man övar ju till och med, för det ibland kan ju folk bli riktigt riktigt farliga. Alltså det är ju inte så jättemånga personer som joddlar och jublar och jular in i arresten.
Nej,
jag vet inte hur
inte.
Många gånger man har fått fullt jävla slagsmål på golvet framför till förskräckelse för någon Berit som har druckit lite för mycket på julbordet som sitter och tittar på då när 4 personer försöker få koll på armar och ben och sen trycker in en person i arrest. Det kan ju pågå mycket saker parallellt en löningsfredag.
Ja, verkligen. Eller en fullmåne tisdag också för den delen.
Är det värre då?
Men det är ju något med den där jädra fullmånen. Folk blir lite knäppa då.
Ja, alltså jag är ju kategorin att jag skulle gärna vilja avdöma det där som trams.
Mm, jag med.
Precis som personen som säger nu när vi har skjutit tillbaka klockan en timme. jag mår så dåligt i ett halvår. Och då vill jag bara känna så här,
ja,
för i helvete. Alltså en timme. Det räcker med att du duschar för länge så har du förlorat en timme. Eller ja, men så. Att hela livet ställs upp och ner för att du har fått sova en timme mer eller mindre.
Ja, men det, är ju
det tror jag inte på.
Det är psykosomatikernas afton. Det där, eller psykosomatikernas högtid.
Ja, känner mig så skev nu.
Ja, gud. Den här timmen, alltså jag har fortfarande inte ställt om 3 veckor senare.
Det blir jobbigt om de reser en timme längs axeln. Du kan väl inte åka till Finland utan att bli skev då.
Jetlag som sitter i en månad efteråt.
3 veckor.
Ja.
Men du, med fullmåne, det jag skulle säga att jag vill gärna avdöma det som trams, men det är ju något med fullmånenätter. Men det kanske är också att folk tänker att nu ska jag passa på för det fullmåne.
Ja,
det är
inte.
Ju lite mer psyk.
Men det kanske är en kombination också, att man förväntar sig eller att man är mer observant på vad som händer de där dygnen när det är fullmåne och då också registrerar och tycker att det händer mer än vad det gör annars. Men då, jag tänkte på bara fylla i en sak där när du pratar om arrestpersonal och vad de kan utsättas för. Det är ju alltså inte poliser som jobbar där.
Nej.
Utan de har ju intern, eller vad säger man? Alltså de har internutbildning.
Mm.
Så.
Och mycket som händer i arresten är ju heller inte polisiärlag. Det kan väl vara, vad heter den, häkteslagen?
Ja, precis.
Som styr. Mm. Sen så finns det ju också människor som sitter där. Vi har ju pratat om det tidigare. Alltså blir du anhållen, då kan du också få restriktioner. Och det måste ju de hålla koll på. Dels så sitter det ju oftast en lapp då på dörren.
Mm.
Att personen som sitter i den här arresten får inte läsa tidningar, får inte göra det, får inte prata med personen som är i rum nummer 8. För det kan ju vara så att det finns 2 medgärningspersoner som har begått ett grovt brott tillsammans. De ska inte kunna sitta ihop för att de ska inte kunna kommunicera på något sätt.
Nej.
De får inte råka hamna i rökrummet samtidigt. Nej. Eller i duschen. Kanske inte så ofta de duschar
ihop. Helst vill man ju inte ens ha dem på samma restavdelning om det går att lösa.
Så det är väldigt mycket saker att ta i beaktande som arrestvakt.
Mm,
men jag tycker att de är fantastiska i sitt tålamod.
Ja, verkligen.
Och det är ju polispatrullen som kommer in som ska skriva in och avvisitera och sådär. Mm. Men de hjälper ju oftast till och de är ju som, när de kommer är liksom som att hälla lite grädde på en liten hets. För det kan ju vara så att du har ju tagit beslutet. Alltså polispatrullen är ju redan på shitlist. För du har tagit beslutet att personen ska in.
Mm.
Du har redan visiterat en gång för att få in personen i bilen. Du har suttit i bilen. Det har börjat gå upp för personen att nu har du faktiskt inte rätt att välja längre utan du kommer att följa med oss.
Mm.
Så att man, det kan vara så att det är lite frostigt.
Mm.
Och så kommer de här sköna restvakterna och är så sköna tycker jag.
Ja, men jag skulle också vilja lägga till att de är ju ofta väldigt medmänskliga. Alltså de är fina i hanteringen av människor generellt. Och det tror jag är väldigt viktigt i den rollen. Men visst kan det vara så att det har varit full fight under transporten in och så kliver man in och helt plötsligt, och då har man kanske till och med också flaggat för det att ja, han var inte alls sugen på att följa med in och är jädrigt stökig. Och sen är som ett ljus när stationsbefälet tittar in.
Ja. Ja, verkligen. Jaha, men har vi något laget runt här nu, höll jag på att säga? Det finns ju så oerhört mycket olika situationer man varit med om i arresten. Men vi kan ju sammanfatta det som att det är allt från det hemskaste. Och nu kommer jag på en sak, jag måste säga den också. När man griper kurirer, det har jag gjort vid ett tillfälle, och petar in henne i en arrest. Och man vet att du kommer få ett gäng med år. Mm. Och sen så har man en 1-åring i släp. Det här med att man vet att det ska komma någon form av jourfamilj mitt i natten och slita bort en 1-åring från mamma.
Ja, men det är ju inte bara det. Det är också att man vet att från det här ögonblicket så kommer livet för det här barnet och för den här mamman att bli väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Ta en helt annan riktning.
Jag har ju sagt till sosjouren en gång att jag tar med henne hem.
Ja.
Jag tror att det är bäst, för att nu har jag knutit an till henne i ett par timmar här nu, så att nu är det helt obarmhärtigt att det ska komma in ytterligare en person och så här, jag tar med det. Ja. Men det fick tydligen inte gå till så. Tyvärr.
Nej, det får ju inte det. Men jag kan relatera till känslan. Mm. Helt klart.
Jag har faktiskt ett försök till avslut på det här. För att det är ju så att det finns ju en överste våffla när det kommer till arresten. Och det är ju våra stationsbefäl.
Ja.
Och det har ju passerat några förbi genom åren. Mm. Mm. Så att jag har skrivit upp några av mina de starkaste minnen som jag har haft att göra med.
Veckans lista.
Vi har ju först den här kategorin. Den som har jobbat i 300 år.
Mm.
Mys.
Ja.
Myspersonen. Man kommer in, det är så här varmt, det är tryggt. De är pedagogiska, de är inte där för att sätta dit någon.
Och de vinner också respekt av dem som man kommer in med.
Ja.
Och det kan ju bero på att ofta de man kommer in med har man kommit in med tidigare. Mm. Så att de liksom känner varandra.
Mm.
Ja, men vad fan, sen Harry... Jag sa ju åt det sist att du skulle inte lite komma så, tillbaka. Ja. Aha. Mm.
Ja, ja. Så är nog han som jag intervjuade inför det här avsnittet. Mm. Jag kan tänka mig att han är en sån där.
Ja, ja, men de är härliga. Och de är så här, ja, lugna och trygga.
Ska vi ta motsatsen då? Och det är ju den här jävla diktatorn, Rickard Rättrådig.
Ja, den som man är lite rädd för.
Det är som att när den personen kommer in så, så går luften. Det är vampyren som glider in genom dörren.
Ja.
Alla blir rädda. Arrestvakten blir rädd. Polispatrullen blir rädd.
Ja, precis.
Banderiljärerna blir rädda.
Det är som en frostskugga som bara glider in och det blir en uppsträckning i tid och rum.
Mm.
Ja.
Jo, jaha, men den var ju ni inne med den här då?
Mm.
Det är lite så här ifrågasättande. Fanns det ingen annanstans åka? Var ju ni inne med den här?
Mm. Ska du verkligen stå där? Tycker du att du står bra där, taktiskt sett? Har du fyllt i blanketten rätt?
Kusinen till den, ja, det är en sån stationsbefäl jag haft. Rödpennan.
Mm-hmm.
När man hade skrivit i alla sina blanketter, då skrev han ut dem, så satte han sig vid sitt bord och så tog han fram sig sin rödpenna och så gjorde han så här.
Spotta på
och
den.
Så började han. Alltså varenda gång.
Nej, men vad då?
Helt utan ironi.
Hen var inte nöjd med...
Det kunde
med...
ett litet stavfel.
Nej, men...
Ett litet så.
Oh. Då har man ju lite
kontrollräknade
för lite att göra.
Nycklarna. Kontrollräknade ringarna.
Ringarna. Du har fyllt i 24 ringar här. Det är 23 har jag sett.
Du kan vara ring. Sen hade jag ett underbart stationsbefäl. Hon pratade på in- och utandning.
Mm.
Prova det en gång nu.
Hur gör man ens?
Då pratar man så här.
Vad
kom så
du in med dig? Ja, vad har du gjort ikväll då?
Ja, nu får du sitta i.
Vilket gjorde att man tuggade sig så hårt på insidan av kinderna för att inte bryta ihop.
Men alltså, jag förstår inte varför gör man det. Det verkar jättejobbigt.
Ja, så, det finns ju två alternativ, tänker jag. Det ena är ju att det är någon vajsing.
Ja.
Och då är det ju inte kul.
Det är något kall som är trasigt, så att säga.
Ja, exakt. Det andra är ju att det är väldigt effektivt om man aldrig vill bjuda in någon annan. För om du har en konstant matta av ord, det blir aldrig tyst.
Det är helt omöjligt.
Ja, man bara, nu, nej. Åh, shit, hon bara kör. Hon borde ju vinna den här spanarna. På minuten,
ja, precis.
Och sen så har vi en kvinna som kallades för kjol och pistol.
Aha.
När hon kom in i arresten, hon hade den blå, penskört.
Mm-hmm. Mm.
Knälånga, kjolen, pikétröja och sen hade hon pistolen i ett litet läderbälte.
Ja, men jag gillar det ändå.
Smattrande pumps.
Nej, men gud.
Och när hon kom in i arresten, då var det fan sip zero, inte ett ljud. Men när hon kom där med sin kjol och sina klapprande pumps och vapnet i, liksom det var det enda hon hade på sitt lilla bälte. Vällagt hår, röda naglar. När hon smattrade in i arresten, då var det knäpptyst.
Hon hade lite pondus
helt
enkelt.
Hon hade så fruktansvärd pondus när hon gled in i situationen.
Mm.
Gillar man ju.
Ja, verkligen.
Det var det hela.
Thank you.
kul avsnitt tycker jag.
Mm.
Verkligen. Kastas tillbaka till den där. Det är ju liksom många år sedan både du och jag var i den där.
Ja, verkligen. Verkligen. Vi kan ju ha lite faktafel. Det kanske är något papper som man inte sätter på dörren längre utan den är någon annanstans. Men ni förstår det hela. Och det är ju verkligen så att alla vägar bär till arresten när det kommer till det polisiära.
Ja, så är det ju. Eller via arresten i alla fall.
Mm, ja, just det. Det kanske inte är slutstationen.
Nej, om man har varit riktigt verkligen busig. Hoppas. Precis. Mm. Ja, men du, okej, hur rundar vi av det här då?
Vi kan ju meddela att vi faktiskt får en, inte revansch, utan en omgång till på vårt samarbete med Studio.
Just det.
För att de hörde av sig till oss och sa att nu är det sån månad, om det var Black Friday och så vidare, att man får, alla får 25% rabatt på deras prylar, men med koden LOJ så får man 10 till. Vi snackar alltså, 35%
du, det är
rabatt.
En sån löjligt bra deal. Fatta, julklappsinköpen. Från Studio.
I förra omgången så körde du och jag. Jag körde en högtalare och du körde
en
palurar.
Högtalare.
En högtalare, ja. Och du körde lularna.
Lularna, ja.
Och den här gången ska jag köra den här små peta in i örat lurarna. Ja. Med brusreducering.
Ja, men alltså jag har ju testat lite olika varianter på marknaden. Jag måste säga att jag är faktiskt sjukt nöjd med deras prylar. De är robusta och bra ljud och snygga och schysst förpackade och de känns lite lyxiga tycker jag.
Ja, annars hade vi faktiskt inte kört det här samarbetet.
Absolut inte.
Nej. Och sen kan vi väl säga att på måndag är vi tillbaka med veckans spaning. Vi hade väldigt roligt förra måndagen och av Instagram att döma så hade våra lyssnare roligt åt oss. Eller med oss. Det är en definitionsfråga.
Ja. Även rolig spaning. Meta är grym, måste jag säga.
Tills dess tycker vi att alla ska ha en trevlig helg och kanske dyka in på Instagram på lördag klockan 11.15 då vi kör live som vanligt.
Jajamän, Ljungdahl och Ginghede. Och har ni funderingar eller kompletterande frågor på det här avsnittet så kan ni mejla oss på ljungdahlochginghede@gmail.com.
Grymt.
Ha det gott.
Ha en bra helg.
Bye bye.
Bye.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.